Jag blev intervjuad av tidningen Faktum.
Mm.
Som är hemlösas tidning i Göteborg.
Yes.
Så var det bara så en helt normal intervju som handlade om min bok och sådär.
Mm.
Och sen så skickade hon texten till mig så här, ja men du kan läsa den liksom.
Mm.
Alltså det är liksom ändå bara en ganska, ändå liksom, du vet, det handlar liksom om boken och vad boken handlar om och liksom det är ändå liksom en viss typ så här,
lite så straightforward, alltså lite normalt.
Ja, det är normalt, exakt. Mm, mm, mm. Och sen så eller seriöst, alltså normalt och seriöst typ.
Mm.
Och sen så skriver hon till mig bara, ah, men det var bara en sak till. Och det är så här, typ att liksom heter det, de hemlösa själva, alltså de de ska också ställa, alltså de vill också ställa, alltså vi har med som ett koncept att de också ställer frågor till dig.
Ja, precis. Mm.
Och då så var det så här, okej, okay, så de har skickat med de här tre frågorna, så om du vill vara snäll och svara på dem.
Mm.
Och så läste de frågorna, så var det så här, fråga ett var så här, när förlorade du oskulden?
Oj.
Och så var det så här.
inte helt.
Så äkta hemlöst. Extra hemlös personsfråga.
Ja, verkligen.
Och sen var det så här, har du stulit något? Har du varit hemlös?
Ja.
Men så blev jag så irriterad. Jag blev så irriterad på hemlösa typ.
Mm.
Liksom det som kan vara en sån konstig grej så här med i sån hemlösa tidning. Att alla måste liksom så här tycka om hemlösa. Eller att hemlösa ska vara så här.
Att de är bra liksom.
Ja, de är bra, exakt. Som ja. Så här, men inte det här att stör. Alltså, inte det här mycket på en...
Men frågan är om redaktören är hemlös också, om du förstår vad jag menar.
Nej, det...
Alltså, de borde ju ha en redaktör som, ja. Som det ändå passerar. För en redaktör kan ju säga så här, ta en annan... Eller så tar du en annan fråga, kan ju en redaktör säga. Men det är ju liksom...
Nej, men jag tänkte att det skulle vara så kul också för då blev jag typ lite sur på de hemlösa. Och sen tänkte jag att det skulle vara så kul att så här, typ trolla de hemlösa i mina svar. Typ att jag skulle skriva så här, när de frågade mig så här, har du varit hemlös någon gång? så skulle jag bara typ svara så här. Nej, men Sverige är något välfärdsland, så att om man liksom bara sköter sig hyfsat och, så blir man inte det idag i Sverige. Alltså... Det ska jag ändå till väldigt, alltså det ska man ju verkligen alltså upprepade gånger alltså bete sig så liksom helt totalt sinnessjukt att bli hemlös, för vi lever liksom, det är ändå liksom topp 10 liksom. Och speciellt om man har så här svensk medborgarskap är född, alltså så här, det ska, man måste vara som en riktig fuck up. Jag har ju liksom, jag har ju socialtjänst och det ska jag, alltså. Då ska man ju bli vräkt och då ska man bete sig så jävla illa om vi kollar på liksom vilka rättigheter vi har ändå som hyresgäst. Och också det där med stulet, att man skulle bara rakt av svara på det. Har du stulet så bara, nej men jag lärde mig nog ändå rätt tidigt så här, bara vad är mitt och vad är ditt? Liksom att, jag tror inte det handlar om att man har liksom en naturlig känsla för det. Bara, och, alltså, jag upplever nog att det är något man har när man föds, att man bara känner av det. Att säga, nej men jag tar fan inte andras grejer. Liksom.
Mm. Har du svarat det?
Jag funderar på det.
Det vore så kul.
Ah. Det är kul också med det där med oskulden, för det upplever jag är kanske någon sån här typ av trumfkort hemlösa har, att det är så här typ att där är de.
Ja, men visst.
Liksom där är de bra, för att de inte
var... Ja, verkligen.
Där har de glömt.
Var du 17? Oj! Ja, det är ju, okay. Det är ju väldigt...
Här var jag, exakt. Ah. Mm. Det är liksom, man känner av att det är så här, det har varit en stark, alltså det har varit en stark gren.
Och, där, och att det finns säkert en... anekdot som går att berätta som tillhör det, liksom, men att du kanske inte har det då. De försöker nej, äga dig som fan.
Nej, men jag upplever att det är en early bloomer starka kort det där, liksom, jaha, okej, för själv var det typ när jag var 12 med, alltså jag kan tänka mig att det finns en sexig anekdot där.
Ja, men visst, verkligen, det jag menar. Det är, så, det, ja, det är ju det de har, liksom. Mm. Ja, verkligen. Mm. Ja, nej, men de äger dig med det, tyvärr.
Ja, de ägde mig. Ja, jag känner mig
ledsen att säga det.
De känner mig mobbad.
Ja, men du är mobbad. Du är en tönt.
Ja, exakt. Jag känner
mig så här. Skriv du en bok, men när blev du av med oskulden?
Små svennarna. Vet du, som Kanta och Stoffe. Det kändes som att Kanta och Stoffe stod sjöng så här när jag skulle gå till jobbet.
Jag vet, men jag tycker det är sin ordning allt du säger. De ska få ha, alltså, för de har inget annat, så det är det här de har. Och de ska få ha det. De ska få reta dig. Jag är ledsen, jag är på hemlösa sida här.
Ja.
Förlåt.
Jag känner mer att Sara... jag önskar att vi hade ett så pass jämställt samhälle så att liksom jag kunde få säga att jag tycker att de här hemlösa idioter. Förstår du
vad jag menar? Jag fattar vad du menar.
Alltså jag önskar att de hade en bostad så att jag bara kunde rakt upp kunna ha en jämställd relation med dem så att jag kunde säga att vad fan, skärp er.
Jag kan säga det
istället för att de var tvungna att liksom att det är det här liksom liberala inställningen till dem som är så här vi har ett jätteojämlikt samhälle men vi är liksom snälla mot dem som är längst ner. Vi har inte en rättvis ekonomi med dem men vi liksom visar vänliga mot dem hela tiden, överser med dem.
Ja, det är helt sjukt. Jag kommer prata om Jåken, för den, eller Joker kanske den heter. Nej, den heter inte Jåken. För den har liksom nästan hela Sverige sett och nästan hela USA och hela världen. Så det är väldigt, väldigt många som har en relation till den. Och sen så är det väldigt många som har recenserat den. Det är så lustigt för att den har fått så... Jag har sett den och anledningen att jag måste prata om den är att det retar gallfeber på mig. För att alla i Sverige har fel. Alltså, den har fått så himla bra betyg i Sverige och fått så otroligt dåliga betyg på alla coola ställen. Och det, ja, och det, jag njuter av det. För det här är liksom ett sätt för mig att bara säga att ni har fel. Och jag... alltså, eller tre ställen som ändå liksom anses vara ledande inom kritik, kulturkritik. Och det är The New Yorker, New York Times och The Guardian. Fått två i Guardian och blivit sågad i både New Yorker och New York Times. Men så fick jag femma i DN. Och femma på alla andra ställen. Wow. I Sverige. Förutom i SvD som är faktiskt de där fick de den trea. För man märker liksom de som ger bra recensioner till den vad de tar fasta på. Alltså det är liksom det finns det är sånt lätt bete. Alltså men jag måste säga att när jag såg den det handlar då om att Jåken är jättekort recap. Jag ska inte prata alls om det, men det handlar om typ att han hade en dålig barndom och därför blev han Jåken som håller på med våld och ska döda folk. Och bara det alltså jag fick en liksom jättestark flashback till hur jag själv var typ i högstadiet när jag kom alltså innan var det som att man var barn innan så här var mitt liv. Jag var barn och så höll på kanske med läsa böcker, leka, hoppa på stenar och sen så kom när jag hamnade i puberteten ungefär typ i högstadiet då började ett nytt intresse hos mig och det var liksom att bry mig om vad som var rätt och fel. Jag vet inte om det var samtidigt för dig ungefär, kanske kom tidigare, men just den här grejen att ha känslor väldigt starkt till rätt, runt rätt och fel, det började jag med jättemycket och jag engagerade mig i saker som, alltså det är därför jag får så här cringe svallningar nu när jag tänker på det, men typ så här fångar brydde jag väl mig väldigt mycket om. Typ så här straff, alltså och ondska. Alltså, när jag ville liksom debattera så var det de här grejerna. Jag kommer ihåg att jag hade liksom en förklaringsmodell som nästan applicerade på allting. Och den var typ så här. Om man bara får kärlek av sin mamma och pappa så blir man en god människa. Alltså den typ en slags ekvation som så här, som jag typ ja, men, satte in Hitler i. Typ, eller vem som helst typ så här. Men om man kan säga så här, om Hitler bara fått för Hitler har bara fått för lite kärlek ekvationen och det är liksom och det förklarar allting i världen och så var jag så väldigt nöjd med mig själv och typ tuffade på och så hade jag någon sån för alla som ville lyssna skulle alltså kunde jag liksom sitta och så här, psykologisera på det här sättet och jag har liksom inte tänkt på att jag höll på med det här och när jag tänker på det så det är lite så här Greta alltså en slags den genren av att så här, liksom tro att man själv kan förändra världen vara flicka och vara så här, en väldigt så här, den starka flickan flickan på något sätt som är med den höga moralen. Och, jag var väldigt mycket den personen. Och jag,
lite sådana som Kulla-Gulla, alltså lite sådana inspirationer.
Jag var också som stoppade mobbing, du vet. Alltså det är så pinsamt. Ja, en god flicka som gjorde rätt. Och liksom...
Det är en intressant stereotyp faktiskt.
Ja, det är en intressant kanske, men den är också den är så jävla pinsam. Jag vet inte om det är bara för att jag har nära till självhat, men jag kanske, när jag tänker på den så vill inte jag stanna. Jag vill inte godna mig i mina minnen så att säga, när jag säger så här stopp och typ sådana saker. Det, ja, men också nu är jag för snäll mot mig själv. Jag var så ännu tidigare. Jag kommer ihåg på fritids så var det typ, ja men det är alltid typ så här någon jävla typ 21-årig kille som inte får jobb någonstans, och jobbar han på fritids, han fick ha vikariat, och då stod han och rökte. Då minns jag att jag tog hans cigarettpaket och bara framför honom liksom krossa alla cigaretter i mina händer och liksom såhär, det här är dåligt för dig, du vet, och var 11 själv. Alltså det är liksom någonting med det som är såhär, kan inte du bara liksom hålla käften i 10 år och liksom komma tillbaka? Jag var tyvärr den personen. Nu bara är det så. Jag har liksom inte pratat så mycket om det. För att det är inte så coolt. Men nu så måste jag säga, nu så tvingades jag komma tillbaka till de här minnena. När jag är självgod och präktig. När jag såg Jokern. För att den var exakt så. New York Times har väldigt bra... Om man älskar drama tycker jag man ska läsa den recensionen. För den handlar om narrativet i filmen, som är att det bara är akt 1. Alltså en pjäs eller en film ska alltid ha 3 akter. Man brukar prata om den här dramatiska kurvan som ser ut som en val. Att den börjar nere, sen så en hög backe upp, och på toppen där man sprutar upp, där valen sprutar vatten, så är liksom peripetin eller liksom själva upplösningen, och sen så går det ner igen. Det är liksom, så ska allting vara om man följer en slags gyllene snitt för ett narrativ eller för en dramatisk kurva. Jag som håller själv på med drama älskar ju typ sådana nörderier, men det är intressant för att här är filmen väldigt mycket kvar i den här uppförsbacken som ska leda upp till där valen sprutar vatten. Så liksom, den är där och håller på med en slags bakgrundshistoria, och det är den här bakgrundshistorien som verkligen plågar skiten ur mig, för att den handlar bara om varför blir en människa ond. Och då är föreslår en jättemånga grejer i ungefär 2 timmar som är att man blir mobbad, att man det kanske är lite sant också, men kanske så här, att man befinner sig i fel socialgrupp, att man blir slagen som barn, att hans föräldrar inte ger en uppmärksamhet, att man inte har någon vän, alltså filmen drar sig kvar kring de här liksom förslagen på som finns liksom runt om en person. Och sen så till slut så gör det då en människa till ond. Och sen så börjar den här personen då slåss. Eller? Jag tycker det är intressant att den här filmen görs nu, den här tiden. För att du har inte sett den, men jag kan förklara för dig. Den handlar om en person som det är synd om, som sen börjar hämnas världen, kan man säga. Men det finns ingen... antagonist. Batman är inte ens med i filmen. Men det är så en annan sak som är så rolig, bara en parentes. Ja, men det är tråkigt. Men det är så intressant att vi lever i den här tidvarvet och allting är så här bara olika så här superhjältar, och till och med liksom, om man ska göra en film om en människa som mår dåligt, så måste det också vara en superhjälte.
Det är så jävla infantilt.
Det är så infantilt. Kan vi inte bara gå, liksom, kan inte bara göra en film om typ en människa som typ inte är en superhjälte? Men det är som att det är bara det universet vi får existera, och nu är inte ens Batman med, för det handlar liksom bara, det handlar ju bara om en person som...
Alltså, det är liksom så här, nästa romantiska komedi liksom, typ att vara så här, liksom Catwoman och Jag vet inte ens vad fan de heter. Men det är
ja, eller typ så här ett drama om typ att det är svårt att få barn. Typ så här Catwoman får, går på IVF-behandling eller liksom, eller du vet, så en gammal människa i livets slutskede, jag vet inte, pingvin.
Hur man uppenbar, nej, men exakt, alltså, men det är så rätt så kul. För, eller det känns verkligen som att det är så här för att det är väl en sån här känd feministisk kritik mot nej, men typ att allting som killar tyckte om när de var unga, ja, fortsätter de tycka om som gamla och fortsätter hålla fram som det absolut högsta. Liksom att, ja. När man är vissa formative years så kan man få väldigt starka kulturupplevelser. Det är väl därför som man liksom kan hänga fast vid sådana saker som man läste när man var 12-13, de här serietidningarna då kanske. Och sen så finns det kvar i de här killarnas hjärtan väldigt mycket. Men att liksom alla de sakerna som man själv... Det är ju som att om tjejer hade, om vi hade levt ut matrikat så hade allt handlat om kullagulla. Alltså typ att ja, då hade det varit så här... Då hade den här serien handlat om Regina, typ. Alltså den här onda...
Just det, ja.
Typ kanske... nej, men du vet att bara gå in i så här... Ja, men typ Ann på Grönkulla,
ja, typ. Ja, eller typ Agnes Cecilia, liksom. Agnes Cecilia, vad hände sen, typ. Ja, nej, men det är helt hopplöst.
Ja, men vi har glömt bort det. Vi har ju varit tvungna att liksom... Ja. Sluta med det där.
Vi är tvungna, vi har slutat, vi har gått och vidare. Ja, verkligen. Mm. Ja, men vi kan men läsa de både det ena och det andra. Mm. Nej, men jag tycker det är intressant för att det blir liksom som att i de positiva recensionerna så det, alltså, visuellt är den väldigt fin. Det är såklart, det är alla sådana här dyra filmer och den har 70-tals estetik och den påminner, det är så rakt av en hommage till Taxi Driver av Martin Scorsese, som där Robert De Niro står i spegeln och säger talking to me. Han älskar en talkshow-värld och sen så ska han gå ut och döda. Alltså det har regissören snott rakt av. Men då handlar det ju om typ att Taxi Driver handlar liksom om att USA är upplösning och människor känner sig alienerade. Det finns liksom en så här samhällskritik, bla bla bla. Men det här är så konstigt för det blir liksom som att det är samma typ av form på den. Alltså de väger ju den dramatiska kurvan som om det är någonting som en superhjältefilm ska ha så tycker jag de ändå kan liksom unna publiken att bara ha ond och god. Det är också ett öppet slut på den här liksom. Men du vet, man vill ju ändå ha så här, det börjar så här, det här är konflikten och så slutar det så här. Men det här är bara så här Jokens blogg eller Jokens slice of life, och det är typ så här hur det känns för mig när jag interagerar i, alltså jag får typ aldrig beställa en bar typ. Alltså det är så här, ja, olika berättelser om att being a joker liksom. Alltså det är så det är helt sinnessjukt. Men ja, men det finns liksom någon kritik som är rätt så inte viktig, men det finns någonting också som är vad ska man säga? Intressant tycker jag i alla fall, för den faller in mycket i det här som händer nu med genren incel och Jordan Peterson, den Jordan Petersonska eran, och alltså det här om typ att det är synd om killar, och det här har jag varit så rädd för att säga i podden, eller liksom om jag skulle skriva om det här, skulle jag tycka det var det här, för det här är det svåra. Alltså min kritik är inte så här jävla vita män, eller finns det inte någon sån Facebookgrupp som är så här kränkta vita män eller något sånt där. Det är inte det jag, min förklaring är inte att det är en kränkt vit man som har gjort det här och för mycket utrymme. Jag älskar gubbar, jag älskar vita män, jag älskar kränkta vita män. Det är inte alls det jag pratar om. Men jag tycker det är intressant att när någon gör en film som utspelar sig liksom i inceltider, att inte då göra en film som handlar om en analys som är så här... För det är superintressant tycker jag, att det finns incels och hur det har kommit fram och varför vi har den kategorin i vårt samhälle idag som vi inte hade innan och så. Så då skulle jag tycka det är intressant liksom, med en analys som är så här, vad i vår tid eller vad i vår värld gör att det kan finnas incels?
Ja, verkligen.
Det är jag jätteintresserad av. Det skulle jag kunna skriva om själv. Men
istället... Jag har faktiskt också pratat om en hel del i den här podden.
Alltså, ja, det har vi.
Men förlåt, jag har inte sett filmen. Men nej. Är det som att... Är det så här att han är typ... Att ingen älskar honom? Att det är det som är problemet? Alltså är det så från han är bebis då? Typ att hans föräldrar älskar inte honom? Ja.
Det finns ingen analys om varför en incel blir en incel. Utan analysen är så här, varför får inte jag ligga? Alltså det som en incel gör i filmen... Så förstår du skillnaden? Det handlar inte om en incel, utan det handlar, det blir som en incel gör en film. Så att,
alltså, om en incel ska beskriva sitt eget liv skulle
ja, typ så. Det är en incels beskrivning, inte beskrivning av en incel. Mm. Så att, och det är så himla märkligt att vara i det universumet. För jag liksom, premissen har jag så svårt att gå med på. Men det är så roligt, alltså det blir mest lol. För det är så här, ja men typ kvinnor är... lurar mig att så här, bli kära i dem och därför jag har rätt till dem och om jag inte får dem så ska de dö, typ, det finns en sån relation. Alla kvinnor egentligen lurar bara, alltså just den här grejen så här, mamman man älskar sin mamma men så visar sig att hon också bara är en jävla hora, alltså det blir så tunnsått för en för då liksom som är liksom själva filmens kärna, vad föder ondska. Alltså jag tycker det är svårt att bara säga, ja men det är för att mamman inte är tillräckligt snäll eller det är för att den personen, han blir kär i sin granne, det är för att den personen inte besvarar hans kärlek. Det är som det är svårt att bara köpa det, den incel-analysen. Men nu så är filmen så och därför så ska man liksom vara med på den resan. Alltså det är lätt, jag tycker oftast det är rätt så lätt att så här förstå våld och så, eller varför någon gör våld, men det här blir som att man aldrig riktigt förstår varför den här personen begår brott. Eller han vill också bli stand-up comedian och han är arg för folk inte skrattar och typ så skrattar åt honom. Alltså det, alltså det handlar ju rätt så mycket om alltså en opopulär kille, vilket ja, som är det skulle som sagt kunna vara väldigt intressant, men det är, jag tycker det är kul med en viss typ av man som finns nu som den här regissören, för att innan, för jag tänkte så här, när jag såg den så tänkte jag så här, men gud, han måste verkligen älska män, alltså det här är, den här regissören är helt killtokig alltså. Och sen så kollade jag upp vad han gjort. Och han har gjort den här filmen The Hangover.
Yeah.
Ja, Baksmällan. Är inte den också typ en sån massa killar som bara är så här bakfulla? Eller vad handlar den om? Ja, jag har inte sett den.
Jag vet inte, men det är väl mycket så här...
Jag tror det är killar... Upp, ja. Vad liksom fan hände igår, grabbar?
På liksom... ja, att vad fan hände igår? Alltså, med killarna.
Ja, precis. Så typ, så jag ska snart gifta... Jag vet inte om det är någon som ska gifta sig, men jag har sett den, men jag har glömt den för att vara så dålig. Men typ, jag ska snart gifta mig. Men låg inte jag med typ den strippan igår? Och så sa, oh shit, jag sitter i skiten. Alltså, det är också så man bara, men snälla. Alltså, som ett sånt manligt universum som...
Okej, så detta är baksmällan fast liksom en annan...
Ja, fast den
liksom,
djupa baksmällan. Alltså det är typ som att först var han glad och gjorde en baksmällan. Sen så blev han så här, ja men typ som jag blev när jag började högstadiet, typ så här djup. Och då gjorde han joken. Men både handlar om så här, tjejer, can't live with them, can't live without them. Jag vet inte, vissa saker blir lite kul. Alltså det är väldigt kul, liksom, väldigt så här freudiansk läsning. Det kan man ju säga, det här med Jordan Peterson och incels och allihopa. Att de är rätt freudianska med sin kvinno... Så höll ju Freud på så här, du har ett penis av under kvinna, du vill egentligen vara man. Och mammans roll är så viktig och kvinnan är det här och hysterisk hit och dit. Så det känns liksom mysigt att... Om jag ska ge den någonting, det är mysigt att liksom få vara i det här freudianska universumet där mammor kan vara dåliga och skapa liksom, få så stora ringar på vattnet och att kvinnor också då kan liksom förstöra för den och sånt där. Och,
ja. Är det den här överbeskyddande mamman typ? Nej.
Ja, precis. Så är det i filmen jättemycket, att en så här överbeskyddad mamma och han kommer inte bli fri för att han dödar henne. Så är ju, det är ju jättefreudianskt.
Det finns en väldigt stor psykologisk alltså kropp, vad heter det, kring det. Alltså just där, eftersom jag har söner så har jag läst mycket om så här, alltså, son och mor-relation. Och då är faktiskt, skulle jag säga, huvudfåran är det att största fält man kan göra om man är så här pojkmamma är den grejen att man ska, att man blir då den här overprotective som aldrig låter sitt son växa upp. Så att,
så är det. Han bor liksom med sin mamma till exempel, så det är väldigt mycket så.
Exakt, så att mamma liksom inte, alltså, vägrar låta barnet, alltså behandlar fortfarande barnet som sin lilla son och vägrar låta honom få frigöra sig liksom, att det är det man liksom, ja men du vet, det känns verkligen som det som är liksom den stora liksom, så här, mest klyschiga, alltså mest så 1A-felet som då mammor kan göra, om 1A-felet pappor kan göra mot döttrar är typ att dra, för då blir de typ strippor typ.
Just det, och så vill de...
Men om mammor så här, inte låter dem flytta hemifrån och fortsätter göra mackor till dem och sådana saker, så börjar de kanske sexmörda folk.
Ja, nej men det men precis.
Jag vet inte, men det känns som en sån väldigt, väldigt basic, alltså så här, liksom...
Ja, men det känns väldigt basic, och det känns som att kanske vi ligger runt i det, men jag känner också igen det är också basic att vara personen på andra sidan av en sån teori, att få läsa en sån teori första gången är ju väldigt liksom smaskigt. Alltså jag minns själv hur det är, så här, man läser en sånt och så blir man liksom så, man jublar inombords för att man känner så här, ja, det finns ett samband mellan det här och det här. Alltså det är väldigt så härliga känslor och väldigt tillfredsställande ofta tycker jag med psykologiska teorier. Mm. Men sen så kanske liksom efter ett tag och kanske man läser någon annan bok så kanske man lägger det sig. Alltså, men det här är som att första gången man slår upp en bok och kapitel 1A handlar exakt overprotective mothers, och så är det så här, men gud, vi måste göra en film om det här. Alltså det, så är det jättemycket. Men jag tycker det är intressant också med alltså allting. Ja, men det är kul med liksom sån, vad ska man säga, nykonservativ eller nysexistisk trend. Jag vet inte vad man kallar Jordan Petersons tidevarv. Alltså, han bryr sig om, men han pratar väl mycket om artighet och sånt där. Gör han inte det? Att mannen ska vara gentleman och lite... du har ju läst den.
Ja, precis.
Kommer du ihåg?
Men jag tror att han... alltså någonting som låter lite klingar lite igen i honom, det är liksom att han håller på mycket med det där att människan eller att ondskan kan blomma ut vad som är snabbt som helst i människan, att det är något man måste typ sådär hela tiden ha med sig, att människan är i botten ett odjur som när som helst kan såhär, ja men en granne kan börja begå folkmord på sin granne plötsligt i Jugoslavien när det, alltså för, eller liksom alltså att,
men jag tänkte att, på hans såhär 10, om det var 10 regler för män,
12 rules for life, ja.
Ja precis, de rulesen, jag har faktiskt läst dem, jag har sådana dåligt minne, men då jag minns viben som är så här, typ, ja men håll upp en dörr för en kvinna, eller liksom skärp dig, var lite anständig, att det finns en sån ton. Men jag tycker, jag började direkt tänka på Jordan Peterson när Jokern dödar då, och så säger han så här, alla är så oartiga, alla beter sig så, folk kan inte uppföra sig, och det är liksom hans incitament då för att döda. Det känns också som en sån flört med den här typen av killar som man läser Jordan Peterson. Och om det är det, kanske är liksom väldigt så här, smart tänkt, för de är väl, det är väl en stor målgrupp att få dem att känna sig sedda. Men jag tycker det är som sagt svårt att liksom köpa den liksom, vad ska man säga, ja, anledningen till mord, att liksom att folk är oartiga och typ sådär.
Nej, för det stora mysteriet med den där ondska tycker jag är då, liksom att om det är så att folk blir onda av sådana slags saker, så att obesvarad kärlek till exempel eller så, då skulle vi ju bara ha massmördare. Alltså, då skulle ju alla killar vara sådana som hämnas och, alltså, eller för att liksom hela livet är ju egentligen bara en lång serie sådana kränkningar från andra. Alltså,
verkligen.
Det är ju verkligen ett fåtal människor som inte har, eller jag menar,
det är väldigt 70-tal liksom också, tror att man blir så har... påverkad av yttre grejer. Att
ja, snacka om att folk har liksom fått en taskig lott. Alltså, liksom det, jag menar, så här, där de liksom aldrig får tillräckligt mycket kanske uppmärksamhet för vem de är, eller de får inte tillräckligt mycket kärlek, eller folk, alltså du vet, det är väl liksom, det är väl bara exakt vad det är att leva typ, för och liksom, ja, då har vi ändå det jättebra, men jag menar, snacka om att det är så i andra, liksom i andra länder där man inte kan ha någon, eller liksom Där man har liksom så här, kanske, alltså där det bara kanske till krig och misär. Eller vänta, då skulle ju alla vara så.
Nej, men det brister jättemycket. Nej, men det handlar jättemycket om idén om att så i nutidsmänniskan, liksom den narcissistiska nutidsmänniskan har en känsla av att den är utvald och viktig och ska bli känd. Och, men om den inte blir det så blir den kränkt istället. Men grejen är, men inte, det hade varit kul om, det tycker jag också är intressant, men det sägs inte heller här. Det enda är bara olika symptom på att det enda han gör är hämnas för att han inte får ligga. Så att, det finns liksom inga analyser mellan raderna. Det hade varit så, men en sak som alla de här recensionerna som jag tog upp, som deras största kritik är, det är så taskigt, men det, alla heter typ så här: The Joker, are you kidding me? The Joker, the jokes on us, typ skämtet på vår bekostnad som publik som typ pallar oss dit och ser den här skitfilmen, men för att den inte är rolig en enda gång. Och det är liksom så den är så jävla tråkig. Det är liksom den största, förstår du? Det är liksom största fel att den har. Att den har liksom inte någon slags wit i allt det här. Och ja, den brister jättemycket som underhållning.
Det är lite kul. Tänk om man skulle göra såna, alltså typ att man försöker så här, eller att det är väl antagligen för att så här, folk går och kollar på filmer om de har att göra med Marvel eller DC liksom. Och därför är det så här: okej, jag vill göra en film om en incel. Och då är det så här, då måste du typ plocka upp Jokern. Alltså typ att det är liksom, det kanske är så här, det kanske är ett sätt att få pengar, alltså också att man, eller att skulle, om man vill då göra mer så här, med en film om ätstörningar, så måste det handla om Catwoman typ eller sånt där.
Ja, men precis, men det skulle vara så kul. Men det här skulle vara som att Catwoman bara, alltså det skulle, förstår du, nu vet jag jätte hur jag ska översätta det här. Om Catwoman, en film som handlade om att så här, om kalorierna i mat. Alltså förstår du, Catwomans, den anorektiska Catwomans ögon. Alltså det blir också helt utan analys. Det skulle ändå skulle vara så här, ska du äta det där? Typ sån film skulle det vara. Inte så här, varför är hon anorektisk? Men nej, men det kommer väl komma nästa, alltså precis, anorektiska Catwoman. Det låter för sig så här socialrealistiskt. Passar nu till Halloween. Ja, vi får se.
Precis. Vi fortsätter vårt samarbete med Malmö Stadsteater. Och vet du vad de spelar? De spelar en pjäs av Aiskylos. En 2500 år gammal pjäs som heter De skyddsökande kvinnorna. Men Malmö Stadsteater gör den i liksom en ny uppsättning. Och det är 17 unga Malmökvinnor som tillsammans med skådespelare spelar det här. De unga tjejerna är kören då.
Och det
ja, väldigt mysigt. Och det handlar om kvinnor som flyr tvångsgifte. Väldigt, ja.
Bra.
Det är säkert väldigt spännande. Den spelar till och med 9 november.
Ja, men you had me at Aiskylos alltså. Det låter helt underbart. Ja, och som vanligt när det är Malmö Stadsteater så är de så generösa mot våra lyssnare. Så om man anger koden VARG när man går in på Malmö Stadsteaters hemsida så kan man få 25% rabatt. Om man inte nog med det så studenter och ungdomar har upp till 50% rabatt om man är upp till 26 år.
Wow.
Precis.
Härligt, kul att så gå på teater.
Kul att vara ung.
Kul att vara ung. Kul att vara student. Kul att gå på teater. Ja. Och är man inte något av detta så kan man ändå få 25% rabatt om man har den här koden VARG.
Ja.
Tack så jättemycket för det, Malmö Stadsteater.
Tack så jättemycket, Malmö Stadsteater.
Jag var i ett sammanhang där jag stötte på en person som jag innan bara har liksom kanske sett lite grann på sociala medier och sett den här personen posta saker på Facebook. Och det är så kanske någon som är lite politiskt. Jag vill inte säga vem det är, men jag tänkte bara förklara. Men typ tänk en person som håller på så här, kanske lite med politik, lite med kultur, lite med olika sådana saker.
Och sen alltså är det en känd person?
Ja, en semi-känd, någon form av debattör, whatever liksom.
Spännande. Och som du inte kommer avslöja vilken det är.
Nej, jag säger inte om det här, för det spelar ingen roll. Men jag har typ så här, på håll typ så här, Ja, men typ kanske stört mig lite grann, för att jag tycker att så här, ja, men när den skriver någonting, den här personen, så är det alltid så här, det är alltid så här 3+ och 5, du vet, det kanske är så här jättetråkigt, det är alltid något liksom kanske självgott, kanske framstår, eller förstår vad jag menar, kanske något ganska tråkigt, ointressant, säger något som alla redan vet, fast framställer det som att det är första gången liksom någon har sagt detta, eller alltså du vet. En vanlig dag på sociala medier är att man scrollar i sitt kanske Facebook-flöde och ser någon så här person. Men i alla fall, sen så när jag träffar den här personen i face to face, så var det en, så här, en helt underbar människa. Typ en så sprudlande, alltså vet, när man, alltså typ att en riktig människa är något helt annat än ens persona på sociala medier.
Ja, verkligen.
Liksom att då kunde man säga så här, ja, men den här personen är varm. Förstår du vad jag menar? Den har ögon som glittrar. Den har liksom en jättefantastisk energi runt sig som man liksom blir indragen i. Och den är liksom jättekommunikativ. Kanske jättebra på att lyssna. Och kanske har ett underbart skratt. Och, fattar du vad jag menar? Jag tycker att det var så intressant så här, att man liksom jag har en tendens att störa mig så fruktansvärt, eller liksom att man stör sig så jävla mycket på människor i sociala medier. Och på Instagram till exempel.
Ja, verkligen. Du har inte Twitter, men det är verkligen det är. Det är Twitter också.
Det är ju att man bara liksom irriterar sig. Och sen att så här, och så till exempel tänkte på så här några saker som man som jag till exempel irriterar mig på då, eller tycker blir så här, eller min spaning var så här att, eller min spaning är så här att man pratar ju ofta om att så här, folk visar upp en perfekt yta på Instagram, och det är inte sant, för så är folk inte i verkligheten sånt. Men så funderade jag på så här, that got me thinking, det här är som Carrie Bradshaw spaning. Är det inte tvärtom? Är det inte så istället att vi visar upp någonting på Instagram som är de värsta sidorna och det mörkaste hos oss själva liksom?
Jo, det håller jag verkligen med om.
Jag tittade till exempel på en jättekänd, jätterik känd manlig poddares Instagram-feed. Och då lade han upp så här någon jätteprivat bild, och sen skrev en otroligt lång typ litterär uppsats om så här, kanske när hans första son föddes och bla 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 bla. Och sen var det så här undertecknat med liksom att det är reklam för så här länsförsäkringar. Eller något liknande. Liksom, jag tycker det är liksom speciellt att visa upp en sån typ av avgrund på Instagram, för det är liksom antingen så är det där liksom att man visar upp att man är ekonomiskt utblottad och har skulder, alltså har kanske spelat bort alla sina pengar eller har skött sin ekonomi på ett jättekonstigt sätt så att man måste göra något sånt. Eller så speglar det att man är liksom alltså blottlägger det liksom någon så här väldigt liksom sida av sig själv då, att man är så girig så att man liksom, och man lägger det i öppen dager. Och den
det är intressant, det är så osmickrande. Alltså det kan ju inte bli mer osmickrande.
Alltså det är liksom så mörkt. Det är liksom så det man inte avslöjar för någon. Alltså man, och sen också säkert att den här personen säkert, alltså i IRL så överskuggar säkert även massa helt andra sidor. Som gör att det finns en så här otrolig så här förlåtelse, det finns en massa andra saker, alltså man bara liksom det blandas upp. Men där bara friläggs det på ett sånt sätt, så är det så här, okej, fan, det här kanske var din värsta sida, eller förstår du vad jag menar?
Verkligen.
Eller det kanske var den, eller liksom, och så tycker jag ofta det med folk som just eller till exempel jag tänker,
men känner man inte till liksom den här personens försvar, alltså den här postens försvar, att du liksom att det finns en liksom tredje effekt, liksom lite någon slags kniven mot strupen läg, alltså typ det är någonting så här, hur the dark side av att vara en influencer, att man måste typ det där företaget som tipsas om, de är där och liksom ska ha sitt, alltså det är någonting med det, alltså om man ska vara så här, när jag säger lite så är det som att ja, men typ hur jobbigt kan vara att vara influencer, att så här, jag måste göra det här liksom, men och som avsändare kanske man kan liksom bonda kring med andra avsändare, typ att men bara det att vi gör reklam för den här podden, kanske man måste skriva någonting glatt och så kanske man inte vill. Alltså det är någonting
som jag inkluderar mig själv också i det. Eller menar jag kan också så här kräkas på mitt eget jävla Instagram och så här, alltså eller menar det
att man är typ en sån reklamare på något sätt som comes with the territory. Men,
eller så tänkte jag också på Annie Lööf, för det är en person som jag har tänkt på ganska mycket, för att hon har otroligt, alltså otroligt ofta med sitt barn på sitt Instagram så här, på ett sätt som är mörkt. Alltså typ att det är så här, en bild på hennes barn och så, eller kanske en teckning barnet har gjort, och sen så liksom länkar hon kanske ett politiskt förslag, typ att det är så här, för mig och min man så är Ester viktigast i vårt liv. Sänk lönen för insektsjobb.
Ha kvar alltså, hemlösa.
Hon har liksom en... Det finns liksom en... eller typ vet, så här, ska facket verkligen ha så stort inflytande över vem man anställer? Fråga mig, säger jag och Ester och den här barnteckningen och min man. Alltså, liksom... Och nu såg jag henne i partiledardebatten. Det var fan grovt. Att hon bara rakt av... tog upp Ester, alltså på ett sätt som var så här,
nej men,
hon var så här, imorse ringde min dotter, hon började sånt inlägg så här, imorse ringde min dotter mig och sa, mamma, varför gav du inte mig en puss imorse? Och då, det fick mig att tänka på alltså whatever liksom, men att liksom bara helt så för, totalt fan jävligt iskallt bara horar ut det där barnet, alltså för Centerpartiets politik eller för hennes egen makt på skolan, alltså, på, alltså det är väldigt mörkt, tycker jag. Det är så här bara,
mega mörkt. Det är, man tittar bort, tycker jag. Jag tycker det är svårt att vara kvar i det. Det är så jävla hemskt.
Och sen någonting med att barnets ansikte hela tiden är frånvänt också. Så det är så här bara, okej, ditt... ditt lilla bakhuvud är liksom... Hon är, vad fan är hon? 3 år? Eller? Alltså det är bara så här... Vem liksom måste vara annons för då liksom Centerpartiet. Så att jag bara menar liksom att jag tror lite pinpointad artikel i The Cut för typ en månad sedan som handlar om influencers som är skriven av en som heter Marissa Meltzer.
Just det,
hon skrev liksom att when influencers become influencers, typ att så här, ja, hon beskrev då liksom hur hon genom att titta på olika influencers blev avskräckt från att hon tog upp ganska roliga exempel på saker hon hade börjat tycka illa om efter, det var till exempel rottingmöbler, utlandsbröllop, keramikkrukor, alltså typ att man blir så här, ja men du vet att det kan bli så här överhuvudtaget, eller det, jag tycker liksom, det är väldigt mycket igenkänning på det, att liksom influencers kanske tror så här att ja men liksom jag, alltså för att jag gör reklam för detta så kommer det att liksom bli stort.
Ja.
Men en annan effekt som pågår, en skuggeffekt som kanske är nästan lika stor, är så här att ingen kommer vilja ha den där produkten för att den är så jävla, det är så jävla B. Liksom. Alltså, så tänkte jag jättemycket med de här jävla mobilskalen till exempel. Det har varit så här, alla influencers har haft samma sponsor som en sån här... såna här typ såna jävla, det är någon jävla rosa marmor eller jävla, alltså vet bara håll på med de här jävla liksom Ideal of Sweden heter de, alla har haft. Ja men det typ att man är bara så här, det fan är fan mest tacky man kan ha. Alltså vet att det blir så här, eller typ att åka till Costa Rica har ju varit också en sån grej tycker jag, som man är så här, hela Costa Rica tycker jag känns liksom brännmärkt för life efter att alla, att ha en pojkvän tycker jag man kan bli avpeppad alltså av Instagram, att det är så här, att det känns så jävla liksom, alltså att man liksom, ja men du vet att det är så här, typ att folk bara så här, ja folk visar upp sina ideala liv och sina ideala förhållanden och så såna långa typ så här, förklaringar, kärleksförklaringar till varandra och sånt, så man bara gud, jag får känslan mer att så här, man kan inte, alltså det är så pin, alltså det är så töntigt att vara ihop eller det är liksom, alltså,
verkligen.
Man kan liksom inte, man kan inte leva med det att liksom, eller det har liksom, jag har blivit influenced av till heterosexualitet på grund av Instagram, alltså
verkligen. Men en sak, med den här artikeln, för jag läste en artikel på The Cut som handlade om att man, att influencer har en, inom influencers finns det en ny trend som är att man är honest. Är det den? Alltså,
nej, det
att,
var inte den.
Nej, för den handlar, det är nästan samma sak. Det var, heter hon, Tavi Gavinson tror jag han heter, liksom, som skrev den. Jag tycker det var så intressant, för den handlar om att influencers, de har börjat typ, jo, real talk. De har börjat med real talk. Du vet, så att man skriver en sån lång grej om hur det egentligen känns och typ hur svårt någonting egentligen är och vad man Ja, men typ så här, om man kanske, ah, ni kanske inte visste det här om mig, men efter en långtidssjukdom, någonting sånt, eller typ så här, alla säger, men det du säger fast på ett annat sätt, typ så här, ytan, alla ska ju alltid vara så glada på Instagram och lyckade, men, och sen så kommer en jättelång grej från en person som är lyckad, och så är det också lyckat, att det är också sån, man kan känna en väldigt stark mättnad på också de här äkta känslorna, inlägg, real talk grejerna, men jag tror att kombinationen med att de äkta känslorna, inlägg grejerna också är en saluför en produkt, det är nästan, alltså det är som då sprängs man, alltså det är mycket att ha som scrollare, måste jag säga, alltså det är, men lite som politik, innan skulle man säga politisk washa allting, eller feminist washa, så är det nu väldigt så här, äkta känslor washing som företag håller på med,
verkligen som. Och också så här, tycker jag att man kan bli anfläns, tyvärr. Alltså jag försöker stoppa det här hos mig själv. Men typ så här, kanske människor som skriver mycket, som kanske är debattörer inom ämnen som sexmord och kvinnomisshandel och sånt, och att de skriver så mycket inlägg om det. Så
nej, men alltså, finns det någonting man är för i sexmord? Alltså det är liksom bara...
att man känner att man, att första känslan är så här, är det verkligen så farligt? Vi har ändå
så tänker man direkt. Väsende.
Alltså typ så här, liksom så, eller typ att de ska säga så här och så här många kvinnor blir mördade varje år i Sverige. Så tänker man så här, men det låter faktiskt inte så många. Alltså det, jaha, okej, det var bara... Nej, men att jag först förstår dem också, de måste hålla igång ett content varje dag. Men om man varje dag skriver att det är fel, så till slut börjar man känna så här bara, men så farligt kanske inte.
Alltså, ja, så känns det ju, verkligen.
Alltså för jag tänker så här, med en sån person som Annie Lööf. För jag tänkte så här, om hon skulle vara på min... typ föräldrar på samma dag som mig, så är jag säker på att vi typ hade haft kul i omklädningsrummet, förstår du? Eller typ såhär, jag kan tänka mig att om vi hade varit på föräldramöte hade vi typ gemensamt drivit samma fråga och startat en sån föräldratråd, alltså typ så hade vi säkert varit då.
Verkligen.
Till och med haft en play dit, alltså. Men nu, när man bara ser någonting annat av en människa, som kanske är då det sämsta hos den här människan, så... är det något väldigt, det blir väldigt mycket så här människoförakt, vilket inte alls är bra. För egentligen så är säkert de här människorna typ asfina människor, de flesta.
Men det är de ju. Alltså vissa av dem alltså, känner mig personligen, de är helt underbara. Men jag tycker det finns någon slags lärdom. För det blir också som en slags trend. Alltså de här stora man kan förändra sig att Annie Lööf är en influencer från så många följare och sånt där.
Ja, hon är ju absolut.
Ja, men att det sätter också en trend för hur vanlisar beter sig på Insta, tycker jag. Att man ser liksom viss liksom språkbruk och liksom viss typ av liksom användande av barn också. Typ. Det är till och med, alltså det är till och med LOL. Alltså jag tycker det är liksom hjärte, typ. Säg en person som har 285 följare och typ mörkar sitt barn, eller vad du vet. Då är det så här, men fan, vet du, gumman, ingen bryr sig. Men att det är också typ ett slags språk som är så här, som de står för. Nej, men jag bara tycker det är inspirerande att inte vara en sån slav vid sitt uppdrag som både så här politiker och influencers är. Typ... det finns ju liksom en frihet i att liksom skita i det, som jag tror att man bara liksom följer narrativ, har det här ordet, men jag säger narrativ så ofta, men följer narrativ som typ Annie Lööf sätter, och med att så här, jag ska också vända bort, jag ska skriva något emotional, vända bort huvudet på mitt barn, och sen så liksom trycka på sänd liksom.
Att vi ska sänka lönerna
för. Ja, men precis, men det behöver man inte göra om man typ är en vanlig person. Nej. Men jag är mest orolig, alltså i och med att jag är jag, och jag är min ego. Alltså, mitt ego är störst i mitt liv, så att säga. Alltså, tänker jag mest på mig själv när du pratar. Och det jag har haft liksom så här snack med mig själv flera gånger om att jag bara måste sluta på min Instagram. För att det är verkligen som du säger, inte bara Insta, men Twitter ännu mer, som är att det är verkligen dåligt för business. För att det är som att jag gör motsatt reklam. Men som att jag har Tourettes. Till exempel, jag ska bara säga så här, vad jag skrev senast. Men, ja, men du vet, Petri skulle lägga ner, då skriver jag så, vad skönt att den skitkanalen äntligen, ja, och typ, och menar det på ett plan. Mm. Men du vet, det är ju helt sinnessjukt, för jag har jättenära vänner som jag haft i åratal som jobbar där och förlorar sina jobb nu. Alltså, du vet, det är liksom, det är som att det är liksom som en destruktiv kraft i själva mediet som man så lätt gärna kan liksom placera in en åsikt i, och så kommer det ut på något helt, det är sin ordning på ett plan, för det ska se ut så, de här, liksom, ett flöde av olika åsikter som är typ av den kalibern. Men sen så bara liksom, jag skulle ju aldrig säga det till, till mina jättefina vänner som nu måste gå till arbetsförmedlingen. Det är, liksom, det är helt sinnessjukt gjort av mig på massa sätt. Och så skämtade om folkmord nu med Peter Handke. Och, ja. Och sen så bråkar jag med jättemånga så olika recensenter som sen kommer recensera min tv-serie. Ja. Och sen så subtweetar jag olika människor som... Ja, men till exempel det här med antiken. Jag läser igenom mitt flöde nu. Då skriver jag så här att det är bara massa töntar som vill snabbt positionera sig själv som... cringe att så många vurmar för antiken. Extremt uppenbart positionerande. Det är jättenära vänner till mig som har vurmat för antiken. Så,
alltså, som det är så här underbara människor.
Underbara människor som jag tycker om också.
Jag vet.
Skriver vad Anton Magnusson är rolig, släng dig i brunnen, skriver jag. Det är inte så fallet, men det är liksom ändå liksom att jag vill förstöra någons dag hela tiden, det är mitt incitament. Ja, du vet.
Ja, det är väldigt svårt, för att man pratar med för många samtidigt liksom. Det är alltid så här, alltså...
Ja, men du är ju bra på det. Jag vet att du vill inte prata om dig själv, men jag tror att man kan vara, jag tror att man måste förstå att man inte behöver. Jag tror det är det som är grejen. Man behöver inte liksom göra det enligt den modellen som finns på något sätt. Ja.
Men jag tycker det är konstigt, för jag kan känna så också att jag har vissa så här väldigt gamla nära vänner som jag har känt jättelänge som kan bete sig jättekonstigt på sociala medier. Förstår du vad jag menar?
Menar du mig nu?
Jag menar den här tweeten, för det, jag har jobbat på Petra, så jag känner mig väldigt kränkt.
Jag vet.
Men förstår du vad jag menar? Jag menar vanlisar. Då menar jag så här, liksom, att världens mest underbara människa som man älskar kan vara ett fucking lunatic på sociala medier. Alltså det vet ju du också att det är så. Och tvärtom. Alltså typ också så här, någon som är fucking oskön kan vara så här lite läskigt bra på att alltid skriva något som är så jävla liksom fyndigt. Förstår du vad jag menar? Men man vet att den här personen är bara en jävla... alltså typ så här, för det har jag faktiskt också träffat så här, folk i verkligheten som jag kanske så här, har beundrat deras flöde och varit så här, fan vilken spirituell underbar människa. Och sen träffar man så här, typ en så här, narcissist som bara är, alltså förstår vad jag menar, inte, alltså på riktigt inte kan, eller liksom så här, prata om någonting eller tänka på någonting att en sig själv och andras blick på en själv och bara, alltså du vet så här, helt typ väldigt så här skadad, jobbig, alltså, eller liksom du vet så människor som man bara, nej men den här med, alltså det är någon, eller det är liksom människor man inte känner att man skulle kunna, eller det nästan inte går att typ så här ha en vanlig relation med, för det är liksom något jättekonstigt som pågår hela tiden, alltså du vet vad jag menar med att det finns vissa sådana människor, men det är liksom så det, ja det var bara liksom att
jag vet, men sen så tycker jag det är också you can't win, för sen så är det som att om någon är för bra på sociala medier så hatar man dem för det. Alltså om någon är helt mysig och bara helt fin, eller liksom, jag menar inte lyxig eller mitt liv är så bra, utan bara avvägt, trevlig, postar tillräckligt sällan, då hatar man liksom dem för att de är så jävla duktiga liksom. Alltså, det finns liksom ingen you can't win. Men du, kommer du ihåg att jag har måsfobi? Ja, men jag tänker på det så mycket nu, för att det är som en väldigt så här underbar tanke som jag umgås med, som baddar min själ. Det är att oktober kommer, november rullar in, finns inga måsar.
Flyttar måsarna till Afrika, eller?
Skit i vart de åker. Jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte om de åker till Afrika. Jag bryr mig bara om att de är inte här liksom.
Du, man är ju inte ute på det sättet kanske.
de man själv är inte ute, man äter inte ute och därför inte de i stan i alla fall. Jag vet inte, är de i Malmö? Finns det kvar måsar i Malmö?
Nej, men alltså det är så mycket måsar så att
alltså,
här, nej, men alltså här är det alltid, alltså det är alltid alltså 15 måsar utanför fönstret liksom som
jaha,
cirkulerar, okay. Men det kanske då är det kanske 100 på sommaren och nu är det liksom
75. Ja, 50. Ja, nej men för här är alltså jag har sett kanske 3 måsar. Jag tittar på en mås just nu faktiskt på hustaket när jag poddar, men
är det sant?
Ja, en mås, men på sommaren så är det 30 måsar här liksom, mm. Som alltid beredda att äta någons bulle liksom, eller whatever. Men det är liksom, nu kan man känna, men himlen är inte alls dominerad av det, man är inte rädd för att de ska störtdyka eller liksom, och det, deras barn föds inte nu, så det finns liksom ingen aggressivitet på samma sätt i luften. Men det var inte alls det jag skulle säga. Jag bara känner mig väldigt folk brukar bli ledsna för att det blir vinter och kallt sådär, men då tycker jag man kan tänka på måsarna, att de avtar, att det är helt underbart. Nej, men det
är
som
är lite som en pollenallergiker som lever då, att liksom din värsta period är våren, sen så verkligen mår du prima.
Ja, verkligen. Jag känner mig liksom en genuin lycka. Ja, nej, men det som hände, jag skulle ju träffa en mås och gå i måsterapi, alltså exponeringsterapi. Men det som hände var att min psykolog la ner sin verksamhet. Hon är jätteduktig egentligen och sådär. Men det här tycker jag skvallar om hur bra hon är som psykolog. Hon slutade jobba och flyttade till Palma, det är Mallorca.
Wow.
För att hon förstod att, alltså hon är så bra psykolog så att hon liksom ändrade sitt liv på det sättet som gör en lycklig. Så alltså hon verkligen, jag tycker det, hon fick sån tyngd.
Hon gick i konkurs för att hon hade måsar på sitt kontor som liksom att den businessen gick över styr på något sätt.
Nej, det var att hon vet hur man ska så här, leva bäst. Och så, jag måste berätta om min andra terapeut som jag älskar också. Jag vill berätta hur bra terapeut jag har haft. Hon slutade också vara psykolog. För att man kan tänka sig att det är kul att gå till en bra psykolog, men det är inte kul att vara en bra psykolog. Alltså, då får man bara sitta man och ger och ger och ger och ger. Men hon la ner hela sin verksamhet och blev hästuppfödare på landet. Så hon har liksom, hon har en hästgård. Så därför typ litar jag på allt de säger. Nej, men så att det blir ingen, det blir, den där måsen jag skulle träffa, den är cancelled, så att det blir ingen, mås.
Men det har liksom så att man kan säga liksom att liksom din fobi består, men alltså måsarna har försvunnit, så därför är det inte akut.
Nej, det är inte akut heller, precis. Men det hjälpte också att prata en gång, för att jag hade ju hållit här inom mig, och nu kanske folk tror att jag skämtar, men det gör jag inte, men jag hade hållit inom mig så länge och var så paniskt rädd. Men att bara formulera det gjorde det som att jag närmade mig det, och då blev det som att problemet försvann. Så det terapeutiska samtalet var verkligen terapeutiskt. Det var som en sån men jag har pratat om det här innan, jag behöver inte prata om det. Jag vet inte, kanske för någon ny lyssnare, jag kan snabbt säga vad som hände. Hon bad mig beskriva vad som kommer hända om du träffar en mås. Då sa jag kommer dö. Och så sa hon, nej, men du kommer klara det. Och så förstod jag det typ. Ja. Så, klart.
Ja.
Jo, ni måste fortsätta gå och se den här pjäsen som Folkteatern i Göteborg visar, som heter Nakna som foster och gudar. Om man skriver in...
Karin Boye.
Vad sa du?
Karin Boye skriker.
Precis, och vi har en kod som heter Varg, så får man biljetter billigare. Och wow, liksom, den har fått så bra recensioner överallt. Så att det känns jättekul att kunna endorsa det här. Så det är bara att gå in på Folkteaterns hemsida, skriv in Varg och få rabatt. Och fortsätt gå och se den. Nakna som foster och gudar. Vi är jättetacksamma att vi får göra samarbete med Göteborgs Folkteater. Tack
Göteborgs Folkteater. Jättekul. Det finns fortfarande platser kvar till min lilla novemberturné. Det är ett fåtal platser i Malmö. Finns kvar till den 2 november. Och så finns det i Umeå kvar till den 25 november. Så är du en god gumma från Umeå eller gubbe. Och eller någonstans annat i Norrland kan man ju åka till Umeå. Och det finns biljetter där. Man kan nog bara googla Liv Strömqvist Umeå Folkets hus. För det kommer bli jättekul. 25 november.
Yes. Vi ses där.
Hej.
Vi ses. Tja.